Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 3 februari 2020 och jag har en jävla fin Liam Gallagher-konsert i ryggen.
Man hör det lite på rösten. Har du stått och skrålat?
Skrålade med till de riktigt klassiska Oasis-alstren. Du kommer ihåg förra veckan när Björn Jonsson gästade oss och vi pratade om att så här, Djurgården är techno. Mm. Det här är Djurgården. Djurgården är väldigt bra på att claima saker som är då Djurgården.
Verkligen.
Oasis har ju alltid varit liksom, alltså det har ju länge hetat att Oasis är Djurgården. Djurgården är Oasis. Nej, men
de har claimat det helt enkelt.
Ja, sen så hör det väl ganska mycket ihop med att Djurgårdens alltså Slakthuskurvan och Sofia Läktan har väl alltid mera gått åt det brittiska hållet. Okay. Jämfört då med AIK och Hammarby.
Ja, men de är anti-trummor och
exakt,
allt det
där. Där är lite mer sydeuropeiskt, italienskt, argentinskt, trummor och så vidare. Mm. I Djurgårdsled så är det väl mera liksom etablerat av kulturen att här sjunger vi jävligt högt utan trumma. Mm. Inget sånt där jävla hittepå. Nej. Va?
Ljudtopparna i Djurgården brukar man ju prata om.
Ja, precis. Och med det då från det brittiska så kommer väl även då Oasis som är jävligt mycket liksom. Det lirar ju med brittisk läktarkultur.
Jag köper förklaringen.
Och på då annexet igår, helvete, mellan varje låt så bara ekade Djurgårdsramserna och de Djurgården kör ju Hey Jude, du vet, Beatles-låten som även Manchester City kör. Och Manchester City är ju bröderna Gallaghers klubb. Så att mellan varenda jävla låt så var det Djurgårdsramser och na 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 Djurgården. Nej, det var helt sjukt. Alltså,
det låter ju som att Liam Gallagher upplevde lite det vi kommer uppleva på Oscars när vi har Toto-showen. Alltså det blir ju mycket ramser och sen så har ju vi blandat. Vi
är bara
Djurgårdare.
Det är bara Niva-ramser.
Det är bara Niva-ramser. Niva! Niva!
Niva är inte ens där. Alla kör bara Niva-ramser.
Och sen så försöker Tompa få igång någon slags kalla på, då dör det bara ut i en Niva-ramsa.
Nej, men alltså jag undrar verkligen om Liam själv fattade. Alltså, vad är det här
är som
för
händer?
Jävla ramser? Sjunger de om City eller sjunger de om mig? Eller är det ramser om Oasis, eller vad fan är det här? Vilka är Djurgården? Alltså så här, jag har ingen aning.
Hur tog Djurgården emot din närvaro på?
Nej, det var par glada tillrop.
Ah, okay.
Tjena Gugge.
Tjena.
Bursten var ju där.
Ah, ja.
Eller delar av Bursten. Värmdöbursten som alltså höll i det legendariska poolpartyt utanför Toulouse sommar 2016.
Men då tänker jag så att det var någon slags cirkelslutning. De är väl djurgårdare, misstänker jag. Eller de flesta i alla fall, Marcus och Vibar i gänget. Så jag tänker att det var någon slags cirkelslutning i och med att du då precis har fått nytt jobb på TV4. Du ska leda deras nya studiosatsning kring La Liga Serie A.
Du ska ju inte leda den.
Du ska vara med. Om du är med i en studiosatsning, då tänker jag, även om du inte är programledare, så leder du den på ett eller annat sätt. Jag såg att andra namn nämndes i Expressen-artikeln, men det var ju du som frontade så att säga den här nya studiosatsningen. Nej, men du är då åter i stor TV och så möter du då Värmdöbursten från Toulouse där du då fick sparken, för du har inte jobbat i stor TV sedan dess.
Nej.
Det har mest varit webb-TV.
Exakt. Ja. Ja, nej, men
går det ens att tala om en cirkelslutning här? Lite.
Vi får väl se i juni.
Ah, okay.
Då kanske det blir en rejäl jävla cirkelslut.
Ah, du tänker på EM och sådär.
Det vore ju
det vore häftigt.
Men som sagt, jag har ju liksom alltid varit med på att Djurgården är Oasis och Oasis är Djurgården och sådär.
Så fick du det bekräftat?
Som jag fick. Gånger 10 alltså. Det var sick.
Men du,
men jävla fin kväll.
Fin kväll, härligt. Med Bacci-gubben och alltihopa. Du, vi har haft en händelserik helg. Det har hänt väldigt mycket. Och
oj, jag tänker,
det har hänt grejer. Vi får se om jag har fått med någonting då. I det svep jag har skrivit, Gusten.
Har han börjat packa väskan? Walter?
Ja, definitivt. Han kollar, du vet, grejen i
när
Italien.
När går flyget till savannen?
Italienarna är så jävla bra på...
Fakiren till savannen.
Ja, italienarna är så jävla bra på liksom att låsa sig vid vissa saker kring spelare eller tränare. Och vid Walter Mazzarri så har de ju låst sig Vet han hela tiden ska hålla på och kolla på klockan. Och så pekar han på klockan. Mm. Så nu gjorde han det igen. Liksom. Och, ja, han gör det ofta. Jag tycker att det är jävligt roligt när man ser folk som skickar ut liksom bara bild på Mats Sarri som står och pekar på klockan. Hallå domaren, det är slut.
Jag vet inte om det
men,
är en del av...
Jag vet inte hur mycket han ska kolla på klockan nu. Han lär väl få tufft att landa ett jobb på ett tag i alla fall.
Ja, jag vet inte om det är en del av svepet, men vi pratade alltså om Torinos tränare Walter Mats Sarri som fick sparken igår efter 0-4 i rökan mot Lecce. Mm. Det är avslutade en tung vecka för Torino med alltså 0-7 hemma mot Atalanta.
Tung vecka, sånt jävla understatement.
Uttåg ur Coppa Italia i kvartsfinalen mot Milan och sen då 4-0 borta mot Lecce som alltså tog sin första hemmaseger för säsongen.
Och grejen var ju att Fabio Liverani spelade ju också lite för sitt kontrakt. Han är också just gått det ganska tungt och sen så Lecces tränare, gamla härliga centrala mittfältaren som vände och vred likt Kalle Karlsson på mitten. Ganska
snabb var han inte, Liverani.
Snabb var han inte, det var inte Kalle heller, men jävla var skickliga och vilken blick för spelet.
Otroligt att du likställer Kalle Karlsson med Liverani.
Alltså, Kalle Karlsson är en ruskigt fin fotbollsspelare.
Jag skulle bara säga det, hjälp mig, för nu har tappat namnet. Vad heter Torinos president?
Han heter Urbano Cairo.
Precis. Cairo gick ju ut då efter 0-7 mot Atalanta. Uh-huh. Och lite för tydligt backade Mats Sarri. Alltså, uh-huh. Du kommer ihåg, det var väl Alexander Axén va? Som bevingade de orden. Att när ordföranden eller din chef eller sportchefen eller styrelseordföranden, vem det nu är, går ut i media och berättar att de har fullt förtroende för dig.
Då vet man. Då
är det nära.
Då är det nära.
Då är det jävligt nära. Så länge det är tyst i telefonen så är allt som det ska. Men när det börjar pratas utåt i media om att styrelsen har fullt förtroende för dig, då vet du att du hänger jävligt löst. Mm. Och så var ju känslan där efter 0-7 mot Atalanta. Mm. När Cairo gick ut och verkligen tryckte på att Mats Sarri har vårt fulla förtroende. Mm. 6 dagar senare.
Sparken.
Tack.
Torska 4-0 mot Lecce. Med all respekt för dem. Och jag tycker att de är ganska skönt lag. Liverani försöker spela fotboll i alla fall.
Mm. Jag sa det till Toni Vacci igår kväll under vår middag. När tvåan plingade in. Kommer trean.
Toscano på kajen.
Då är det över. Och sen kom både trean och fyran.
Ja. Nej, det var smärtsamt att se för den gode Walter Mats Sarri. Någonstans så uppskattar jag honom. Nu kommer De Biasi vad det verkar. Men du, vi tar svepet då. Så alla... De kanske inte riktigt har hängt med vad som hänt i helgen. Får en liten reminder.
Ett Tompa-svep, det var länge sedan.
Ja, det var länge sedan. Ja, den europeiska fotbollen har verkligen hamnat i ett förutsägbart lunk. Jag vet inte om du håller med Gusten, men inför vårens rafflande avslutning pågår nu någon slags etableringsfas där man försöker positionera sig mot Europa från bottenstrid. Men trevligt nog lever alla stora ligors toppstrider. Det är ju fundamentalt tycker jag. Utom den i England då förstås, och det är där vi börjar. Luften har gått ur City som går 100% för Champions League. Och det blir smärtsamt tydligt i ligamatcherna. Det är inte längre spänstigt kött utan slappa muskler och mjuka tunna pannben. Springer man då in i Mourinho som fortfarande är i vissa världen vem som är bäst mode, ja då går det illa. 2-0 Spurs och vi säger varmt välkommen till Premier League Steven Bergwijn som presenterade sig med ett drömmål. Vi lär få anledning att hylla den unge holländaren många gånger i framtiden. Jävlar vad fin han såg ut. Liverpool spelade en av sina svagare halvvekar den här säsongen mot Southampton men vaknade till i andra. Stor segerorganisatör, den ständigt lojala lagspelaren Roberto Firmino. Noll fokus på sig själv, 100% lag. Man borde som objektiv bara älska honom. Men ändå känner jag precis noll när jag ser Firmino. Förklara det, Gusten. Va? Arsenal! Sorry. Arsenal! Oj, oj, oj. Vilka jävla mjukklassar till pannben alltså. Arteta, wow, sa alla. Vilken fotboll. Well, hur många poäng är det nu? Kanske du kan svara på, Gusten. Fotboll handlar om att vinna och kanske göra Arteta det i längden. Vad vet jag, men just nu ser det ruskigt könlöst ut. Annars var det mittbackarnas stora show i England. Jeremina och Antonio Rüdiger löste var sin doppietta. Fan vad fint det är när mittbackar gör målen då. För övrigt är Wolves mitt lag i Premier League. Har du undgått det, Gusten? Nej, skönast spelare, riktigt rövargäng, go Wolves. I Italien fortsatte toppstriden med bortglömda Lazio i all högsta grad med i racet. 2 pizzor av Ciro Immobile och snart är han uppe i 30. Hans form båda gått inför EM, om inte annat. Lukaku är en annan spelare som går starkt, 2 mål även för han. Och mitt spel bort hos Betsson ser fortsatt starkt ut, påminner om att Juve inte ska vinna ligan och Lecce ska åka ur. Vi ska inte glömma Ronaldo, hörni. Det är ju lätt att ta honom för givet, menar jag. 40 baljer är det nu på 50 matcher och 10 ass utöver det. 14 på 10 senaste och Juventus har onekligen växlat upp med honom, tycker jag är viktigt att säga. Fio fick sätta sig ner och som vanligt böla om domarmisstag. Milan gjorde sin bästa match spelmässigt, tycker jag, på länge, men utan Zlatan så är det no Ibra, no party. Det ville sig inte riktigt. Det blev bara kryss mot ett vilt kämpande Verona. Ett bra Hellas Verona ska sägas. Och hörni, ni som har missat honom, eftersom vi nämner lite spelare här, va? Jeremy Boga i Sassuolo, vi har inte pratat om honom nog. Wow, vilken jävla spelare! Och snart spelar ni ett betydligt större lag. Dunderpytsen mot Roma dödade i Giallorossis nyfunna moral, helt och fullt. I Tyskland mosade Haaland in ytterligare 2 mål. Det är nu 7 på 3 fighter. Hur bra kommer man kunna bli? Det är faktiskt helt overkligt. Är det detta vi ska vänja oss vid, tänker jag? När såg vi senast en klassisk, stor, stark nummer 9 leverera så självklart vid 19 års ålder? Jag kan inte minnas i alla fall. Bayern München verkar annars sätta in dödsstöten nu. Ja visst, det är bara en poäng ner, säger ni. Leipzig och Mönchengladbach, ja, de delade ju på poängen. Samtidigt som Thiago hade stor show borta mot Quaisons Mainz. Jag tror att tåget går snart. Jag tror att de bara kommer ösa. Den här ligan avgjorde i april. Slutligen noterar vi 3 saker från Spanien. 1. Real Madrid är på riktigt tillbaka och leder förtjänstfullt den ligan. Ansu Fati är Messis arvtagare. Han kanske aldrig kommer riktigt upp i Messis höjder, men det ser ljust ut inför framtiden. 2 mål mot Levante. Och 3. Alexander Isak. 9 baljer på 10 matcher inklusive cup som han kör nu. Haaland, Fati, fan och hans moster. Ni är ingenting mot vår Alexander Isak. Gå känn på dig, Gugge. Nästa vecka är det du och jag med sossetröjor på Anoeta. Här med kom så då, San Seba.
Matigt så det förslår.
Känner du att den här resan som vi ska göra, 18 grader där Atlanten kommer in till Europa. Jävla mäktigt ändå.
Ja,
nej, det ska vi ska testa oss på att surfa oss lite. Det är ju, det är ett surfingparadis. Du och jag är ute på surfingbrädor. Det måste i så fall förverkligas rörligt.
Nej, men det ska bli ruskigt roligt att åka och se Isak här. Man var ju lite orolig där för någon månad, 2 sen och visste att så här, okej, början av februari. Har Isak tagits in i elvan då? Nu blev ju William José förvisso kvar i Real Sociedad efter fönstret, men det råder ju inget snack om vem som nu är etta.
Ja, men det är ju roligt för att tränaren har ju varit väldigt konsekvent med att byta ut William José i 70:e minuten. Alltså, Isak har fått 18, 20, 25 minuter hela tiden ju under säsongen. Och han har gjort det bra. Han har ju levererat, han har gjort 5 mål inför den här i ligan bara. Men från att vara, framförallt vara inhoppare. Nu går Isak ut i 70:e minuten och William José kommer in. Så han fortsätter vara konsekvent. Man har bara kastat om i ordningen där. I hierarkin ska jag säga.
Ja. Ruskigt bombermål också igår. När det bara smäller.
Men det är det jag säger om Alexander Isak hela tiden.
Man hinner inte tänka. Den bara sitter,
ja, men han har sån,
han
har sånt jävla tillslag. Det är det som gör skillnad. Det är det som gör att jag verkligen tror på honom. Jag hade ju, i Spanien hade jag någon långtidsspel också. Att han skulle göra en massa pizzor.
Mm. Pintorp hade väl Alexander Isak över 12,5 mål.
Mm. Den skriver man under på. Mm.
Det går lite tyngre dock för Nabi Fekir. Som också skulle göra över 12,5.
Han gjorde mål i helgen.
I Betis. Ja, fast han har många mål.
Han har många kvar. Men du vet ju också vad en vår kan göra med spelare. Ja. När det börjar bli varmt, solen skiner, bar yber på läktarna. Då kommer vissa spelare.
Ja, väldigt roligt att Alexander Isak fortsätter visa form. Dock så ska det ju liksom komma sig ihåg att Real Sociedad torskar i matchen mot Leganes.
Men det är det jag menar också i konkurrensen. Om vi bara ska fokusera på Alexander Isak. I konkurrensen med William José så kommer ju han faktiskt in. Mm. Men gör inga mål.
Nej.
Så att, han lär ju för fortsätta i alla fall över Basque-derbyt, eftersom det är Atletico Club de Bilbao som de möter när vi anländer till Atlantens.
Det ska bli ruskigt fint alltså att uppleva den matchen. Mm. Den har ju aldrig haft liksom en speciellt stor plats i ens,
ja, men i och med att det inte finns någon rivalitet.
Medvetande.
De är ju Basken och de är Basken tillsammans. Det är ju mycket större än någonting annat. Mm. Alltså, alla basker är ju för ett enat självständigt Basken. Eller alla, men ändå. Och därför har det inte blivit någon fotbollsrivalitet mellan klubbarna.
Nej. Jag kanske ska raka till en mustasch till helgen. Känns baskiskt.
Det bara kom sådär. Ja. Ska du ha basker på dig också?
Nej, men en hatt.
Jag ska ha som jag sa i svepet, jag ska ha en sossetröja med Isak på. Den ska köpa, vad kostar den? 200 euro säkert kostar det att köpa en sån jävla tröja.
Jag känner nog Ödegård. Nej, jag är på norsken alltså.
Du på norska?
Ja. Sander Berge, klar för Sheffield United, yeah. Rakt in i elvan. Mm. Fortsatta vinster för Blades som de kör. Nej, men bara därifrån till Haaland. Måste ju stanna till där igen.
Union Berlin gör ju ingen dundermatch. Alltså det är 5-0 i prutten.
Ja, det hade kunnat vara betydligt mer. Men såg du, jag skickade ut på Twitter. Neven Subotic var ju tillbaka på Westfalen. Och han får ju feeling. Likt Sören Kratz så liksom efter slutsignal går han mot sydtribune. Kör ju på. Jag tror att han tänker så här, okej, vad fan. Vi har torskat med 5-0. Nu får jag ändå liksom... Ja. Men det är kul att de stannar kvar här och vill att jag vinkar. Men sen, han slutar ju inte. Nej. Han får ju sån
Sydtribune känner bara, fan det är dags att gå hem nu gubbar. Fan det är söndag.
Har ni inte sett det så kolla när Neven Subotic då får feeling och firar lite för hårt efter att hans lag då har torskat med 5-0. Men han är tillbaka på sin gamla hemmaplan framför sina hemmasupporter som älskar honom. Det var fint. Men i den här matchen då så gör ju Haaland 2. Hade ju hattrickspelet bort hos Betsson till 15 gånger. De får ju också en straff. Jag fattar inte varför Marco Reus liksom så här. Kan inte Marco Reus bara omfamna att nu har vi massa härliga
unga
spelare.
Nu pratar du bara utifrån ditt spel. Det är ju fullt rimligt att Marco Reus slår den straffen.
Inte när det står 3-0.
Det är inte fullt rimligt att Gündogan går fram och klipper Citys straff.
Nej.
Alltså den ska Mahrez, alltså Mahrez, han fixar ju alla jävla straffar åt City. Och sen så missar alla jävla spelare straffarna som han fixar. Låt han kliva fram med sin
Aguero
jävla vänsterfot.
Aguero som fixade den här straffen, va?
Jo, just den här straffen var det. Men ändå, jag tycker fan fram med någon ska skjuta. Ja. Alltså Gündogan kan ju inte skjuta.
Nej. Men
jävla märkligt det där.
Det var bara det jag skulle landa i när det gäller Erling Braut Haaland då. Två nya, som du sa, 7 mål nu på 3 matcher, 2 inhopp, 1 start. Det finns ju vissa, likt som för Alexander Isak för något år sedan, 2 år sedan. Alltså folk blir ju då anti och ska tala om för att ja, men kolla försvars... Ja, men, alltså så här, alla anfallare i Bundesliga gör ju inte mål var 14:e minut. Alla anfallare står inte på 7 gjorda efter 3 matcher. De möter ju samma försvarsspelare och samma lag. Alltså, att ställa sig i ringhörnan som är Haaland är en bluff. Det är en kämpig ringhörna att stå i.
Är det verkligen?
Det är bland de absolut värsta debutsäsonger jag har sett. Och då är jag inte,
ja, men i och med att han har levererat bara... till Champions League.
Ja,
exakt. Det måste man ju addera till de här målen. Och
exakt.
Dortmund.
Och då har jag bara sett siffrorna från den österrikiska ligan. Men alltså, hans ligafacit där är ju helt otroligt. På det, Champions League-gruppspelet mot lag som Liverpool
har i Champions League.
Han gjorde väl 6.
6, okay.
Tror jag. Men den här starten i Dortmund då. Alltså så här,
det är bara omfamna ju.
Ja, men det är ju på en helt ny.
Men var har du hittat
nivå?
De här punkkulorna som tycker att han är en bluff? Eller som försöker få det till att han eventuellt är en bluff?
Ja, så skriv något positivt om Haaland på Twitter. Så ska du se hur de kryper fram och påpekar
att... Jag ska skriva att Haaland är den största nummer 9-talangen. Alltså boxspelaren som någonsin har kommit fram.
Jag vet inte fan hur mycket talang det egentligen är.
Jo, men det, alltså jag menar ju att talang sitter i huvudet, talang sitter i men avslutsfot. Vi pratar om Alexander Isak här. Alltså så här, det är ju lätt att fastna vid att fotbollstalang är Leo Messi. Alltså den typen.
Ja, men så här, Ansu Fati, där kan man ju prata mer om talang. För att en del av fotbollen som jag tycker det blir svårt att prata om just talangen där, är ju fysiken, det fysiska. Och Haaland är ju exceptionell vad gäller sin fysik. Alltså han är ju så stor och stark och snabb och rejäl. Sen så är det klart att det är jättemycket talang också i hur han positionerar sig, hur han rör sig, hur han springer, hur han tajmar och så vidare. Men det fysiska, alltså jävlar.
Jo, men att använda den fysiken på rätt sätt också, det är det som är imponerande. Alltså du pratar om att positionera sig och så vidare, men liksom att ja, men ta spjärn mot försvarare och som du säger också kunna löpa så pass bra som man ändå gör i djupled. Det är jävligt många stora nummer 9 som har kommit fram men som bara är begränsade till att peta in bollar i boxen och nicka. Jag kommer på flera nu. Du vet, man sitter och tänker så, ja, men Petagna som gick till Napoli, märklig värvning för övrigt, spallanfallaren som är fostrad i
Milan.
Också så här stor, stark.
Alltså är väl kvar i spall under våren, va?
Ja, ja. Nej, men så här, de flesta stannar ju till vid att bli en 10-målsskytt, 12-målsskytt över en säsong. Den spelartypen. Ja. Men Haaland har någonting mer. Alltså, fotbollstalang är så mycket mer än bara kunna fint en mot en och liksom har spelförståelse. Alltså så här, det är lätt att säga att Tonali, det är ju en riktig jävla fotbollstalang. Han har allt, han är komplett. Men Haaland är ju också det på sitt sätt. Mm. Liksom Van Dijk kan vara liksom mittback.
Ja, alltså, han fortsätter att fascinera mig. Och jag vet inte riktigt när jag ska liksom... Kommer man börja ta Haaland för givet här? Eller ska man dämpa sin entusiasm?
Ja, jag tror så här, vi ska följa honom hela vägen fram till EM. Sen så har vi faktiskt ett mästerskap med han och vem då? Jo, din gubbe Ödegård bakom.
Alltså, om nu Norge löser playoffet, ja.
Det gör de.
Men, det såg jag någon skriva igår.
Det är Lasse Lager, vet du.
Om Norge löser EM så hamnar de då i en grupp, tror jag, där ifall de kommer tvåa. Mm. Och vi kommer tvåa i vår grupp. Vilket man ändå får ge oss ganska bra möjligheter att göra bakom Spanien. Oavsett vilka som kommer in i vår grupp från playoffen. Så kan det då bli en åttondelsfinal i Köpenhamn mellan Sverige och Norge på midsommarafton.
Om Norge vinner sin grupp, ja. Det är etta mot tvåan. Så om vi kommer tvåa kanske. Så måste Norge vinna den gruppen. Om de nu är som du säger.
Nej, men vad fan, de har ju Haaland.
Men det
spelar ingen roll.
Nej, men det är något dunderlag där också. Men ja.
Eller? Alltså det kan väl vara vissa gruppetter ska väl möta bästa treor.
Nu går vi vidare.
Okej. Okay. Ah, ja.
Vi tittar på det där sen. Det är långt till EM.
Vi jobbar Haaland, Ödegård, Sander Berge mot Alexander Isak, Kulusevski och fan om man inte ska jobba in någon och Big Mike.
Big Mike.
Och Lustig.
Ja, okej okay då. Ah. Lustig får vara med den
Åldersmannen.
Åldersmannen. Härligt. Slår man upp Expressen på morgonen, Gusten, och vad är det man får se? Nytt jobb!
Ja.
Och då tänker jag så här, ja, nu har Gusten varit på Randstad och hittat nytt kneg. Berätta!
Nej, jag gick in på randstad.se. Jag skickade in mitt CV, fick lite vägledning, lite coaching.
Ja.
Och sen går det snabbt, vet du.
Sen går det fort.
Tog ett par dagar. Sen har man landat nytt gig.
Ja, man fattar ju att de är världsledande vad det gäller jobbförmedling på Randstad, eller hur?
Slussvaktsgigget på Göta kanal. Redan tillsatt. Det fick bli tv-studio.
Men jag gillar spannet. Du kan liksom hitta ett sommarvick eller ett sommarjobb då som slussvakt. Eller du går hela vägen till... Ja, men ett akademiskt yrke. Så att det är ju Randstad, det är det som jag vill förmedla, är ju till för alla.
Precis, det vänder sig ju både till dig som inte har ett jobb och behöver ett jobb, men också till dig som har ett jobb som du kanske har tröttnat på, som du vill växla upp ifrån. Du kanske har kommit till insikt mitt i livet eller tidigt i livet eller sent i livet att det är dags att byta bana helt. Så hjälper ju Randstad till där också.
Och så ni behöver inte tänka på någonting annat. Vart ska jag vända mig för att hitta ett nytt jobb? Vad ska jag göra? Det är bara gå in på randstad.se. Där löser sig allt.
Vi säger stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Ska vi ta oss till Italien eller ska vi säga någonting om Real Madrid? Jag tycker du nämner det väldigt bra här i svepet. Att man leder La Liga välförtjänt. Att man växlar upp, precis som Liverpool gör mot Southampton här i andra halvlek. Mm. Första halvlek mot Atletico Madrid här i derbyt var ju sådär faktiskt.
Mm.
Men i andra halvlek, han är rätt på mycket nu, Zidane. Alltså. Mm. Vet vad han ska göra, vet vad han inte ska göra, vet vad han ska skruva på. Benzema gjorde typ sitt första mål. Mm, mot Atletico Madrid. Mm. Alltså, han har ju haft någon sån här, det har gått troll i bollen i just derbyna. Men jag kan inte sluta fascineras över en annan ung spelare, Federico Valverde. Alltså.
Ja.
Herregud, vilken fotbollsspelare. Mm. Där pratar vi både talang och fysik och blick och spelförståelse och teknik och grinta. Och, alltså, han är
komplett.
Ja. Nej, han är verkligen häftig att följa. Alltså.
Mm. Sen är det någonting med Zidane. Alltså. Han har något. Det här med att hålla på underprestera under höstarna och sen så helt plötsligt bli så jävla mån. Alltså det är så stor skillnad mellan höst och vår på hans lag.
Och nu är det bara några veckor bort, men jag tror att man fortfarande når Real Madrid till ungefär 2,70-2,75 att gå vidare mot Manchester City. Mm. Som, visst...
Har du tagit det? Eller?
Jag sitter på Real. Mm. Jag fyller på lite här och där, mest hela tiden. Nej, jag såg Olen var ute och svingade mot Åslund och Nivas
procent.
Sannolikhetslära och procent. Och liksom.
Fan, man gillar Olen när han är där.
Ja, men man gillar,
man ser att han knyter näven också, han lackar ur lite.
Man gillar ju att Olen då noterar att Niva kör att det är 50-50 mellan då Real och City att gå vidare. Det här såg jag, jag såg inte studion, jag var ju som sagt på konsert, men det var så jag förstod Olens rant.
Ja, men det stämmer.
Niva kör 50-50 Real City innan matchen mot Tottenham. Efter matchen mot Tottenham, då är det 75% Real.
Jävla hopp alltså.
25% enheter, ja. Sving bara på en torsk. Ja. Men nej, alltså jag ser ju det du ser också och noterar här i svepet också, att Liverpool har ju sedan länge dödat ligan och det är fullt fokus Champions League på Manchester City. Men oavsett hur mycket fokus man då vrider mot kupperna och de bucklarna som man fortfarande har en chans på, så är det ju grejer som hackar för mycket i Manchester City. Och jag tycker faktiskt att Pep Guardiola har klarat sig undan överhuvudtaget kritik.
Jag ska kommentera det också, men jag ska bara säga det så vi inte glömmer bort. Vinicius Junior gör ju faktiskt en jävligt bra match. Mm. Alltså vi pratade om honom, hans avslutsfot och allting så här. Kanske börjar han hitta rätt också. Han är ju varit ung. Mm.
Tycker också att Ferland Mendy. Fin vad är det? Tronarvinge till Marcelo, som har
tveklöst
sprungit upp och ner på den här vänsterkanten i många många år.
Åter till City.
Ja, håll med mig om att Pep Guardiola har klarat sig undan väldigt mycket kritik. Alltså så här, med den budgeten, med den truppen, med de kraven. Alltså vad är 22 poäng bakom Liverpool? Alltså så här, jag fattar också att det är svårt att tävla med
ändå
Liverpool.
Ändå pratar man om Arsenal och United och Spurs och
ingen
Chelsea.
Ingen kritiserar ju.
Sitter de bara är där.
Är kanske City den största floppen av dem alla?
Ja, alltså som du säger, man måste ju utgå ifrån förutsättningar. Och att liksom, det är det här laget som vann Premier League förra säsongen. Mm. Jag såg någon radiostudie igår där Robbie sitter i studion och ringer in någon tjomme och vill få det till att Liverpool bara liksom haft domarna med sig och att det är så här VARs fel och att det är någon konspirationsteori som han på ett ruskigt svagt sätt försöker lägga fram. Kimpa lägger in delar av den här, det blir ganska långt, men han lägger ändå in delar av det här.
Is this Statman Gary?
That's me, Statman.
Yes. Oh, Statman Gaz.
Love it.
Happy New Year. I haven't spoken to you for a while. Right. You know, I've been watching the performances and studying all the VAR decisions in every match of the day and everything. And I'm actually ringing about a really serious thing. If you remember in September, October, I was highlighting that they may as well have given Liverpool the title as early as that, because it became fairly clear at that stage what Stockley Park were trying to do. The sad thing is I've monitored it every game, because I'm Statman Gaz. I'm watching these games and I'm looking for incidents that affect performance.
That's incidents.
Now, the key here is everybody except Liverpool has dropped points because of VAR decisions. Just this weekend, Liverpool had two VAR decisions, went their way.
Just a quickie, while you're having a rant about VAR, do you think Firmino's was a penalty yesterday when he got dragged over on the goal line?
That wasn't a penalty, not in my view.
No, I thought that. Gary, you're behind, what, you're 22 points behind one of the greatest teams ever. And you're on about VAR. You've got to get over it, Gaz. This Liverpool team is better than any Man City team ever.
Not at all. Do you know why it's not at all?
Well, they won the Champions League. They won the Champions League. 102 points in the last 102 points. How many points have Liverpool taken?
I don't. How many have they taken?
Yeah.
It's
a simple question.
They've only lost one.
So how many points have they taken?
So they've only drew one.
So how many points have they taken?
Did they win the league when they won those games?
100 points out of 122. They're one of the greatest teams ever. They've won the Champions League last season. End of story. This Liverpool team is better than any Man City team ever.
They won the Champions League. There you go, guys. Statman.
Alltså så här, det är lite som jag sa med Fiorentina. Ja, den där straffen han fäller ut bommen, den kanske inte ska vara straff. Det spelar ingen roll. Ni torskar 3-0. Då kan man inte efter matchen stå och böla om domarna. Ni torskar 3-0. Mm. Sätt bollarna istället. Du kan inte vinna matchen om ni inte gör mål. Och lite så här, 22 poäng. Man kan inte hålla på och böla om att Liverpool har haft domarna med sig.
Ja, det är
inte det som gör att de är 22 poäng framför. City har varit kassa.
Det är lite
för stort. Skit och och Liverpool är det bästa Premier League-laget som, ja, jag vet inte, kanske Manchester United under Ferguson senast, Arsenal Invincible-säsong. Det var länge sedan i alla fall som ett sånt här bra fotbollslag dominerade så stort i England som Liverpool gör nu i den moderna fotbollen när konkurrenterna har väldigt mycket pengar också.
Nej, jag kan tycka att man ska ta med City här från i fjol också. Alltså, det är ett lag som vinner Premier League i mitt tycke välförtjänt när Liverpool tar 97 poäng. Alltså, det säger ju en del om Manchester City i fjol. Sen har vi pratat många gånger
i den
här podden.
Vad är inviket? Var nej, kommer det ifrån? Varför?
Jag vet. Nej, men jag ska bara säga det.
Har den lag ringhörnan, lärt sig City?
Den ringhörnan,
kan man lära sig City?
Den ringhörnan som han som ringer in till Robbie Savage står i, det är ju liksom anti-Håland-ringhörnan. Det är kämpigt i den ringhörnan också när man ska försöka förklara.
Savage slaktar ju honom fullständigt.
There you go, guys.
Du vet vad Robbie Savage claim to fame är, va?
Säg.
Han spelade ju många år i både Blackburn och Glasgow Rangers. Och var en väldigt hård förspelare, ja, men aldrig utvisad. Inte ett enda rött kort i karriären. Och det är så här, det stämmer inte med hur han spelade fotboll och vem han var på plan. Det var ett svin. Mm. Det var en riktig jävla buse. Mm. Men aldrig utvisad. Det går ju såklart inte att liksom skylla på VAR eller att man har haft något domslut med sig eller att det är stolpe in eller flax när man leder en liga med 22 poäng. Nej. Alltså Liverpool har på 25 spelade omgångar 24 vinster och ett kryss. Det är ju unheard of. Mm. Alltså det är unheard of. Och det är verkligen ett helt fenomenalt fotbollslag. Man lever lite farligt. Jag tycker Bojan sa det jävligt bra i studion i lördags. Han lämnar ju garanti att Liverpool kommer komma ut som ett helt annat lag. Man behöver en sån här påminnelse ibland. Man behöver liksom, oj just det, här kan vi inte gå och slappna av på 85%. För då är ett lag som Southampton där och stör den. Och så är det ju Alisson emot. Jag läste några siffror igår också kring Alisson. Han har senaste 10 matcherna så har han expected goals against på drygt 7. Alltså han ska ha släppt in 7 mål på de senaste 10. Han har släppt in 1. Mm. Alltså det är ju en spelare som man pratar väldigt lite om i detta fenomenala, fantastiska Liverpool som radar upp segrar och Salah öser in mål och Mané gör en kanonsäsong och Firmino är otrolig i sitt liksom laglojala spel.
Det är också en spelare man glömmer bort lite i och med att han är så dedikerad laget.
Henderson har ju klivit fram mot slutet något överjävligt. I höstas så var Fabinho.
Han börjar bli en sån fantasy-spelare, Henderson. Skjuter straffar och assar och gör mål.
Ja, visst. Nej, men också är hela den här backlinjen med Van Dijk i spetsen och Trent på högerkanten och Robertson som pendeltåg på vänster och så vidare. Alisson, jag såg att han, jag tror att det var Fred, alltså Vierge, United-mittfältaren. Hans fru hoppade ju ner i poolen här nu. Såg du det igår?
Nej.
Alisson döpte Freds fru.
Sluta.
Samma pool.
Nej.
Som AP-systemet.
Alltså Husby.
Alisson står där i någon svart t-shirt med korstecknet och hjärta och
det var någon epidemi.
Jag tror att det var Manchester Uniteds Fred. Hans fru döps. Alisson är liksom
han är best man eller vad fan man nu är på
ja, eller liksom vigselförrättare fast liksom dopförrättare. Det är otroligt vad som sker i den där poolen.
Verkligen.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Koll på.
Så jävla trist ljus också. Man kunde tänka att de ska lite tända ljus, levande ljus runt poolen och så här. Men det är verkligen badhusmiljö som de döps i.
Nej, men vad landar jag då i det här då? Jo, Alisson. Mm. Man pratar kanske lite för lite om Alisson som en pusselbit som är helt otrolig i detta otroliga Liverpool.
Och dessutom en spel uppbyggare av rang.
Och man pratar för lite om Manchester City som en dunderflopp. Mm. Och man pratar för lite om Pep Guardiola som ansvarstagande, ytterst ansvarig för detta megafiasko. Alltså åker man mot Real Madrid, som alltså Niva ger 75% sannolikhet alltså att det sker. Aha. Är det 1,30?
Ja, det är lite högre. Ja. Ja, där. Eller det är nog där. Fan. Ja.
Oddssättarna ger 2,75. Ja. Niva lämnar 1,30. Ja. Det är fint alltså. Men åker man mot Real Madrid, jo, i åttondelen, är det Pep Guardiolas största fiasko någonsin?
Det är det. Det är
alltså det är ju det är otroligt, otroligt uselt. Mm. Och även fast vi kanske är sena i sig, så är vi relativt tidiga på fiaskostämpeln på Manchester City.
Ja, den totala stora fiaskostämpeln, den sätter vi på dem nu.
Ja. Men tänk dig, Manchester City i de andra stora länderna, det är då Barcelona och eller Real Madrid, är det ju. I Tyskland så är det ju, det är inte ens rättvist att sätta Dortmund på Manchester City. Manchester City är ju Bayern München i Tyskland.
Ja.
Alltså sett till utgångstips. Juventus, är det Manchester City i Italien?
Ja,
alltså, för det är ju precis som att man inte kan likställa City vid Dortmund, kan man inte likställa City vid Inter.
Det du pratar om egentligen är ju lågoddsan inför säsongen. Ja. Och Juventus är ju definitivt lågoddsan i Italien, om City nu är i, om du vill jämföra så, generalisera lite kring.
Tänk dig att Juventus hade varit borta från ligatiteln i december. Att Barça eller Real Madrid är borta från
går
ligatiteln.
Går inte riktigt att likställa och att jämföra på det sättet, men jag förstår vad du säger.
Ja. Eller att Bayern München är borta från ligatiteln i december. Mm. Alltså det hade ju varit...
Men det finns ju någonting, och det är därför jag verkligen också vill slå fast det, att Liverpool är ett av de absolut bästa lagen som man har sett.
Ja. Man är lite störd av liksom det vi pratade om med Fredrik Backman i höstas. Att själva kulturen i Liverpools fanbase... Mm. Det finns någonting som skaver där, att man inte riktigt vill ge det till dem. Men fan vad vi behöver ge till Liverpool. Ja. Att det här är bästa laget man kanske har upplevt.
Grejen med mig, för mig skaver ju inte Liverpools fanbase. Alltså jag har ju inte den så starkt som många andra har.
Men du gillar ju också... Alltså du gillar ju när det svingas. Du gillar ju när det blir...
Jo, men sen så har jag varit på en bortamatch när vi mötte dem och det blev lite friendship och sådär med Liverpool-supportrarna. Det var helt vänskapliga möten. Även när jag var i Florens, när Liverpool-supportrarna kom, så var det helt vänskapligt liksom mellan oss, Viola och dem. Så att så här, jag har inga problem med Liverpool-supportrarna.
Är det att man hittar något anti-Juve-bandet?
För Fiorentina-supporterna i grunden så finns det en sån grej liksom. Ja. Och det är ju för jävligt.
Ja, men som är Heysel och...
Ja, exakt. Ja. Men sen det är det inte bara det. Sen, man gillar Liverpool i Florens av någon anledning. Jag vet inte varför. Men det var ju Gerard-tiden där. Jag vet inte, kanske såg man sig själva lite i vad Liverpool var då. Låg precis bakom, vinner ingen titel. Är du med? Majorna Gioia, som man säger i Florens, aldrig någon glädje. Kanske. Något sånt, inte bara liksom Hazel-grejen.
Nej, men jag ville verkligen bara trycka på det. Oj, alltså så här, jag skuggboxas ju bara lite med Liverpool-gänget. Men vilket otroligt fotbollslag. Mm. Kanske det bästa jag upplevt. Ja. Det är väl typ Barca.
Man får, det finns många jävligt bra lag som alltså, man ska nu börja jämföra. Alltså, Barca var ju ruskiga. Och sen får man jämföra med hur de spelar fotboll. Men i och med att de vinner Champions League och nu vinner ligan, så har de ju också titlarna med sig.
Mm.
Ah, alltså. De har ju fortfarande chansen att vinna Champions League också. Alltså så här, jag är ju ändå Liverpool ganska goda chanser att vinna någon slags dubbel.
Ja. Ja, herregud. Nej, men så att säga, de försöker ju förtvivlat...
Någon slags dubbel.
De försöker ju också förtvivlat åka ur FA-cupen, men det går inte.
Nej, det går inte.
Där väntar ju nu omspel mot Shrewsbury.
Mm.
Och jag tror att han heter Warren Cummings. En riktigt svettig, så här, vad fan heter det programmet i England? Jersey Shore. Du vet det...
Ja, jag är med. Det är så här, alltså, det är väl typ som Paradise Hotel.
Alltså det är väl typ som att Paradise Hotel möter Big Brother fast de driver en bar, tror jag. Och så bor de ihop och så är det liksom...
Det är
så
här, jävligt stökigt.
Det är supa och festa och det är... Ja, men du vet. De här människorna ser ju ut på ett visst sätt.
Mm.
Och Warren Cummings, nu jag tror att han heter Warren Cummings. Ja. Han spelar då anfallare i Shrewsbury, gjorde väl 2-2 målet tror jag i första mötet här nu. Det som ledde fram till omspelet i veckan som kommer. Så dök det upp ett Twitterkonto som jag såg förra veckan. som jag då tänkte var liksom, ja men det här är väl någon som bara utnyttjar att Shrewsbury är i strålkastarljuset den här tiden. Och utger sig för att vara Warren Cummings och svingar mot allt och alla och kallar sig själv för Cumdog. Alltså...
Jag har också sprungit på det här. Ja. Jag låter dig fortsätta.
Nej, men, och då såg jag bara en video på då Warren Cummings i Shrewsbury's typ klubblokal eller omklädningsrum. Där han alltså har skrivit Cumdog på sitt bröst och springer runt i kallingar och kör någon så här wrestlingmatch.
Ja. Alltså... Men så här skoj wrestlingsmatch.
Ja. Nej, men det var,
och
det
så
var...
är väl typ kommentaren till det. Så, ja, nu förstår jag varför han kallar sig själv för Cumdog. Alltså. Det är hans wrestlingnamn.
Lite
känns
av
det som
mig.
En riktig pungkula, ja, alltså, hela attityden och lite Jersey Shore.
Lite av mig blev jag ändå lite glad att, alltså, så här, det fortfarande finns delar av det här i då världsfotbollen. Alltså en spelare som ska möta då världens bästa lag kanske, som man upplevt Liverpool.
Fast det kommer de inte göra, för de kommer möta juniorlaget.
Jag vet,
och men... tränaren har ju dessutom också svingat dem mot Jürgen Klopp, så det är mycket. Det är mycket Shrewsbury nu. Ja. Han menar ju på att Jürgen Klopp
samtidigt som det är
så ska skicka bästa laget, vad håller ni på med? Håller på och gnäller över att man ska spela många matcher, och, men Klopp han viftar ju bara bort det.
Såg du för övrigt det, jag vet inte vilket bolag eller sändande kanal det var från Storbritannien, när Paul Merson, gamla Arsenal-mittfältaren, läxar upp programledaren just kring det där. När programledaren då ifrågasätter att Klopp och Liverpool kastar in handduken till FA-cupen och låter U23 och U23-tränaren ta den matchen, då nailar ju Paul Merson det och säger så här:
"It's he needs a holiday. He gets the whole summer off. Oh come on, Jeff. He was like, for me, does he need to be there? I mean, he played a strong...
He doesn't go running around every Saturday or in training.
It's not as easy as you think. I mean, look at Jeff. I mean, Jeff's going for a little break this week.
He's going for a break.
A little break this week.
It's a hard gig.
You know, he needs to recharge his batteries.
But he's got to do all the scores in a minute. Yeah. and why was Julian last Saturday and you weren't? I was in last Saturday. You know Julian was in. You weren't in. It was Saturday.
Yeah, because it was
an FA Cup.
What was it?
It was an FA Cup week.
Oh, so what's the matter with Klopp going on FA Cup week?
No, because we wanted to give Julian more experience.
Yeah, and I'm giving the under 23 manager experience.
Nej, men bara säga det att en liten del av mig att liksom så här, Warren Cummings och hela den här Shrewsbury-grejen, att det fortfarande är en del av fotbollen. Sen så liksom tycker man ju inte att det är roligt att han springer runt med Cumdog.
Nej, men det gör någonting.
Exakt.
Det får den att bli lite mer mänsklig kanske.
Ja, och då liksom, i en lite mer rumsren form så tycker jag att vi ska dela ut en schnitzel till Sheffield United.
Mm.
Som är ett sånt jävla befriande, härligt, öppet lag för att vara Premier League.
Mm.
Och som ändå bjuder på, nu när Sandre Berge blev klar för laget på deadline day, ja, men då kommer då en egen snickrad ramsa från Billy Sharp, lagkaptenen, anfallaren i Sheffield United, som lät så här:
"He's Norwegian. He plays for the Blades with John Egan. We're playing in Europe next season. It's Sanderberg."
Och man då addera då till Sheffield United att McBurney, andra anfallaren, han åker och ställer sig i Swanseas bortaklack i något kuppspel och kör på borta stå i någon fiskehatt och kör liksom wanker-tecknet mot motståndarsupportrarna. John Lundstram, han är liksom, han går all in och omfamnar den här FPL-vurmen, att han är liksom fantasy-kapet nummer ett, att de kallas Lord, och att tränaren och Chris Wilder, han är ute och försvarar McBurney som fick skit för det här, att men vad fan, det är väl klart att han måste få göra det. Sheffield United, up the Blades, gillar dem.
Härligt, ingen schnitzel utan gulasch, och då tänker jag dels då på den här Älvsborg-domen.
Ja.
Har du hängt med där?
Ja.
Där, dit skickar vi ju en stekhet gulasch, va?
Verkligen, vi har väl också länkat via vår Twitter lite nummer så här man kan swisha för eventuella överklagan och
jag tror att det börjar komma in en hel del pengar.
Ja. Och det här handlar ju
det
då
tar på med att... någon ära överhuvudtaget, men det, vi vill säga det till er som inte har skickat en tia, en hunka eller vad man nu har råd med, gör det.
Och det här handlar alltså om att tre killar, va, döms för att ha hoppat ut från gulliganernas sektion till då planområdet bakom målet när Elfsborg i slutsekunden avgjorde en match i somras och firat dem i laget. Alltså det var löjligt. Det var löjligt verkligen. Att det här ska bli något.
Men det är ju så att bara kolla på det. Det är ju så här glädjescener att vi ska hålla på och peta i såna grejer inom svensk fotboll och vara så här sossesystemet som styr liksom allting. Man får inte man får liksom inte gå utanför någon slags ram överhuvudtaget. Det är det som kommer ta död på supporterkulturen i slutändan. Mm. Punkt jävla slut. Men ingen gulasch. Däremot så skulle jag vilja bara ta upp det kort med den här försäsongsbevakningen som nu pågår av alla allsvenska lag. Vad är det som händer, Gustav? Alltså alla är där. Alltså från typ lokaltidningarna som Fotboll Stockholm och Fotboll Skåne. De befinner sig på försäsongsträningarna. Fotboll Direkt är där med Lelle Sandahl och gänget. Expressen är där. Aftonbladet är där. Alla är där. Alltså jag försökt att följa, för jag vill hitta grejen. Så här, vad är det här intressant? Även om jag är då supporter till ett lag. Jag försöker tänka objektivt, jag försöker tänka mig in i situationen. Men det är ju helt jävla värdelös bevakning.
Nej, men jag vet
alltså inte. Varför är någon intresserad av... Alltså det är nästan större för journalisterna, lite som den här januari-turnén. Mm. Att åker man dit, det är lite som så här... Man har gjort ett bra år, man är tidningens nummer ett, då får man åka till Dubai, hänga i 2-3 veckor och rapportera lite, försöka dra ut någon nyhet men under de 2 veckorna som de är där. Men så här, försäsongsbevakningen, vad fan är grejen? Så här, men nu slog han en passning till honom, nu blir det lite isbad för killarna. Ja.
Här är de 4 spelarna som vann smålagsspelet.
Smålagsspelet, jaha, vann han smålagsspelet? Alltså det är helt ointressant. Jag förstår mig inte på bevakningen. Jag kanske är
Det är väl den rättningen vi kanske ska göra där. Bevakningen i sig är ju inte värdelös. Bevakningen i sig är ju otrolig.
Ja, den är
ju
otrolig. Bara, så här,
den behövs inte.
Nej, den behövs inte. Vem är intresserad av det? Alltså den mest inbitna.
Jag förstår faktiskt
inte. Den heller. Åker väl dit och kollar på träningen.
Här är de från Djurgårdens lag som valde att gå upp för det här berget.
Men så här, textmässigt sitta och läsa det skiten. Alltså så här, här gick han upp. Någon snubbe med någon bygghjälm på sig. Liksom. Det är faktiskt helt oförståeligt. Och alla skriver ju samma sak. Jag menar, så här, har du 7 journalister på plats? Jag skriver ju samma grej. Plus egna bevakningen från klubben, de har egen mediasida liksom som rapporterar.
Sen så, alltså så här, herregud, finns efterfrågan så är det väl du och jag som...
Ja, men det är det jag undrar. Det är det jag undrar. Finns verkligen den efterfrågan?
Ja, det undrar jag också.
Ställer mig verkligen...
Men man får ju hoppas att den gör det. Annars är det ju verkligen så här, elda för kråkorna.
Ja.
Vi skickar allt vi har till Sydafrika för att rapportera om att Elliot Check, han fick kramp i ena vaden i slutet på BIP-testet. Alltså det är så här, okej. Det kanske är jättemånga som liksom kastar sig över det, slukar det.
Det kan det inte vara.
Nej, det känner jag också.
Det kan det inte vara.
Och man vet att snart så kuskar cirkusen vidare, för då är det Gnaget som drar till vart de nu ska.
Marbella tror jag, eller någonting sånt. Men då har ju AIK, Followers AIK, som filmar allting. De är rörligt på precis allting. Mm. De är i omklädningsrum och allting. Vad ska alla andra göra?
Ja. Jag är i din ringhörn här.
Ja.
Jag fattar inte riktigt hur många droppar man kan mjölka träningsläger för ett allsvenskt lag i slutet på januari, början av februari. Alltså så här, jag läste Anne Lavdic som hade gjort en intervju med Kim och Tolle. Inför 2020, nu är ni regerande mästare, vad ska ni skruva på, vad ska ni göra om, vad går ni in i den här säsongen med?
Matig, du fick med allt.
Ja, men så här, bra, då behöver inte jag behöver inte Kim och Tolle förrän det är dags för allsvensk premiär. Nej. En intervju med Bosse, nu när fönstret är på väg att stänga eller kanske liksom när det har stängt. Är han nöjd? Vad är tanken? Vad är planen? Vad kommer eventuellt hända till sommaren?
Räcker, gott.
Och så kanske då typ Marcus Danielsson säger någonting. Men han kommer givetvis, och det är ingenting mot Marcus Danielsson, men där kommer man inte få något såhär wow. Nej. Shit, menar du?
Nej, men jag kan köpa om man åker med på ett försäsongsläger och har ett reportagetänk. Typ som Expressen och Aftonbladet gör ju ligabiblar inför allsvenska säsongerna. Ja, men dit åker ju då journalister och verkligen gör någonting matigt, häftigt, coolt, följer en spelare eller någonting sånt där som man verkligen vill läsa. Men just den här dagliga rapporteringen, Den förstår jag inte.
På tal om allsvensk säsongstart här, vart stod du någonstans i Jon Dahl Tomasson på engelska gaten? Det var väl Dillian Ottle, va?
Ja.
Nya reporten på Dplay som intervjuade Jon Dahl Tomasson efter deras första match och kör då intervjun på engelska.
Jon Dahl Tomasson, impressions after the first game? Well, I think we saw that we what we wanted to see, you know. You can see the things we have been training on.
Malmö FF-supportrarna rasar. Pinsamt. Uruselt. Hur kan det, alltså, hur kan det här få ske? Vad känner du? Jag fattar inte danska. Så att det, var...
det är väldigt många utanför Malmö. Och det finns ju Malmö FF-supportrar i Norrland och i Stockholm och från Närke. Överallt finns det Malmö-supportrar. Det är många som inte förstår danskan. Så enkelt är det.
Ja. Alltså,
det är ju... Det är ju rasistiskt av Malmö-supporterna att rasa över att de kör engelska.
Hur blir det rasistiskt?
Ja, det blir ju det. Ja, språkrasistiskt. Okay. Vi kan ju danska, era jävla sopor som inte kan det. Lär er det då.
Ja, men jag undrar också,
finns det Malmö-supporter som inte förstår? Det är det jag menar.
Bara för att danska och norska är ganska likt svenska så är det ju ett annat språk. Vad är det för skam i att säga jag fattar inte danska? Nej. Jag kan inte prata danska. Så liksom så här, varför,
om han ställer frågan, om han inte förstår danska reporten och är tvungen att ställa frågorna på engelska, ja, men då är det väl fullt rimligt att tro att det finns andra som honom.
Ja. Nej, men alltså så här, varför förväntas jag förstå danska? Ja. Det är
samtidigt så är det en sån liten.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Grej detta. Så jag vet inte om vi ska fasta i det.
Nej, kanske inte. Jag har väl berättat om när jag var flygande reporter på Franska Öppna 2015 eller ja, 2016 kanske.
Jag vet inte om du har berättat om.
Nej, men där Eurosport Sverige samkörde med Eurosport Danmark och en av då experterna var Mikael Mortensen, gammal dansk toppspelare. Mm. Så skulle jag då...
Han topp 10.
Vet faktiskt inte. Nej. Ingen skam i att inte veta det. Nej, men då skulle jag då ta ner varje match med Mikael Mortensen. Så jag ställde frågorna på svenska. Fattade inte ett ord av vad han sa.
Men du låtsades förstå.
Så jag tänkte bara så här. Okej, jag har inte förstått vad han har sagt. Men jag kan inte riskera att i min följdfråga fråga om någonting som han precis redan har sagt. Eller delgett sin åsikt kring. Så att jag fick liksom skjuta så långt bort från den första frågan som möjligt med den andra frågan. Ah, ja. Så det var jättedåliga intervjuer. Så att jag är ju liksom så här. Jag är team... Dillian Otlö här.
Härligt.
Mer intervjuer på engelska med danskar. Så att alla förstår. Jag trodde att du skulle skvätta lite gulasch. Nu var du inne på det snabbt där kring Fiorentina. Men du kan väl bara ta det kring Fiorentinas nya ägare Rocco Commisso här, som gick ut och svingade mot den gamla damen Juventus. Du tycker att det här är lite loser.
Jo, men i och med att vi har torskat någon scudetto på köpta domare, i alla fall hävdar Fiorentina-supportrar det, men det har ju varit skumma grejer genom alla år. Och vi vet om att den italienska ligan har varit korrupt under många år dessutom. Så att, det är väl lågoddsare att vissa årgångar har varit uppgjorda, så enkelt är det. Så att, det lever man med. Och det har ofta varit skitdomslut just när vi har mött Juventus också. Just i det här fallet liksom, så går ju Rocco Commisso då ut och menar på att det är disgusting att se en domare som liksom tar de här straffarna som han gör.
Juventus får ju en, i våra ögon i alla fall, högst tveksam straff fram till 2-0.
Ja, och det är den han liksom går på och menar på att domare inte kan avgöra matchen. Men någonstans måste man också gå till sig själv att förlora man med 3-0, det kommer ett mål efter det också. Då kan man liksom inte gå och säga så här, jo men om inte det hade blivit straff, då hade vi fortfarande haft häng, då hade vi gjort en annan avslutning. Det går inte. Det går inte, för i första halvlek så har man många chanser att sätta bollen. Om man inte gör mål på de chanserna som Fiorentina har, då förlorar man mot Juventus, för de är så pass mycket bättre. Så att den där loser-mentaliteten som inte bara finns i Fiorentina, men generellt sett att hålla på och klaga på domare, det måste man lägga ner. Det gäller även allsvenska supportrar.
Mm. Ja, nej, alltså jag...
Och det är också så här, allsvenska supportrar vill inte ha VAR. Det är väldigt tydligt. Mm. Liksom. Och nu har man ju skjutit upp VAR också från Svenska fotbollsförbundets håll, och det kommer inte komma in och VAR på några år. Men då kan man heller inte hålla på och gnälla på typ som den Hansen Steffi Pepsi inte tar för Hammarby. Nej, men man kan inte göra det, för att vissa saker ser Steffi man inte. Pepsi. Jo, ja, men det går inte att gnälla då. Då är det bara att acceptera, eller så är man för VAR. Punkt. Mm.
Ja, nej, verkligen.
Och det är det jag menar. Det blir så jävla, alltså nu går jag definitivt inte på Hammarby-supporten. Jag tog det eftersom det var så mycket snack om just den situationen. Den hade VAR tagit. Det hade blivit straff för Hammarby och de hade inte förlorat den matchen. Är du med?
Ja, jag är med. Jag är med.
Det, någonstans måste man bestämma sig för att liksom, står man i den andra ringhörna, man tycker att fotbollen ska vara mänsklig och man liksom tycker att VAR förstör hela charmen med spelet. Ja, men då är det bara, då är det bara att lägga ner och gnälla på till exempel en Hans som inte en domare ser. Nej, men... och som vi sa i intervjun, eller som Pepsi sa i intervjun med oss, att den... Alltså så här, jag ser inte det. Folk verkar tro att jag står i en...
Att han bara kallar som Pepsi.
Jo, men,
som Pepsi sa...
Alltså att han står, folk kollar så här, men vänta, kolla, han är i free site. Nej, han har ju inte det uppenbarligen. Eller vadå? Vad är det ni säger? Att han är korrupt? Pepsi är väl för fan Hammarbyare så vitt jag vet. Jag har ingen aning. Va? Nej, men är du med? Det är liksom, det är det man då säger. Att så här, han ser Hansen, men han tar den inte för han är korrupt. Jag, och det är han fan inte.
Jag håller med dig om att det blir lite loser, och det, eller, kanske inte så lite heller, utan det blir väldigt loser när då Rocco Commisso går ut och säger så här. Men det jag också är nyfiken kring är, hur landar det här? Det är, alltså, är att han är ganska ny och liksom tänker att, ja, men fan, nu går jag ut och säger vad jag tycker, för det är ändå ganska liksom, det är allvarligt.
Det är det där alla Fiorentina-supporterna förväntar sig att han ska säga. Det är det de vill ha av en president, så att han spelar bara med i spelet. Okay. Det är så det funkar. Så han visar punkkulor, han visar att han bryr sig om det här laget, han visar att det är hans lag, och att liksom, får man då en straff emot, ja, men då accepterar man inte det. Det är så den italienska fotbollskulturen funkar. Alltså, presidenter ska gå ut och ja, men, så här, om det här är krafttag eller vad det nu är, men ska visa missnöje.
Ja. Jag tyckte i alla fall att det var horribelt att det blev straff, för jag tycker att Ceccherini spelar ett otroligt bra försvarsspel. Ja.
Men det är också
kan...
skitsamma.
Absolut.
Att de torskar matchen.
Du blev,
och jag tycker
straff.
Att Nedved går ut och är tydlig där i alla fall och säger, sluta med era jävla alibi, ni torskar matchen. Och jag tycker att det är bra gjort av honom.
Bra. Det jag skulle komma till i alla fall var att det blev ju hur som helst en andra straff. Cristiano Ronaldo ställde sig återigen från 11 meter mot Dragowski.
Jag ska bara säga det. Det är roligt att Commisso då svarar på Nedved att jag pratar inte med honom. Jag pratar bara med deras president. Alltså, han är för låg i hierarkin. Så, tyst på dig, lill kille. Jag snackar bara med presidenten.
Nu blir det ju intressant på allvar här. Ja. Nu.
Alltså, Nedved får ju prata.
Nu är man ju Team Rocco.
Nedved får prata med Pradé, sportchefen.
Exakt.
Eller någon annan i den sportsliga organisationen. Liksom.
För Rocco
Men
Commisso...
inte med Commisso, utan då är det presidenten som ska prata.
För Commisso så är ju Pavel Nedved, det är ju bara en underhuggare.
Han tycker att Pavel Nedved ska klippa sig.
Verkligen. Jo,
kanske han borde göra också.
Du hade följt den här build-upen. Dragowski då, Fiorentinas målvakt, gick ut innan matchen och sa, blir det straff så vet jag vart Ronaldo lägger den. Kommentar. Ett, Dragowski, det är ju alltså så här, att han har nummer 69, ja. Det finns ju såklart bara en förklaring till det, eller?
Alltså, nu finns det säkert en förklaring, en googling bort. Jag tänker inte ta den. Men låt oss säga det. Så kolla inte en bra story. Ja, jag tänker så. Hans farsa är väl född 69? Va?
Ja, fast tror du det? Så som Dragowski ser ut med det där skägget och liksom hur han för sig och rör sig. Det där är ju någon blinkning till grabbarna hemma i Polen, va? Han är polack.
Ja, han är polack.
Ja. Att så här, 69.
Jag tror att hans farsa är född 69. Jag vet inte, fortsätt, skitsamma.
Ja. Han går ut medialt och säger att blir det straff så kommer jag ta den, jag vet vart Ronaldo ska slå den. Då är det ju kul att det blir en straff i första halvlek. Mm. Och alltså, jag vet inte om man ska ge då Dragowski att han faktiskt går ju helt rätt. Straffen är för bra slagen av Ronaldo,
det
går inte att ta. Nej. Men han är där, han har lärt. Sen så blir det ju då den här andra straffen. Ja. Alltså som Ronaldo liksom
hänger ut skruten.
Alltså, som han skickar Dragowski hela vägen hem till Polen där. Alltså, sånt psyke på Ronaldo. Ja. Världsklass. Ja. Att i en sån situation skicka bara liksom latcha med honom. Ja. Skicka bollen i samma hörn. Dragowski går åt det. Han har ingen aning om Dragowski vad han ska göra där andra gången. Nej, det var coolt. Det var häftigt. Och han ser ju otroligt bra ut för dagen. Ja. Ronaldo, det har vi ju varit inne på tidigare också. Ska vi börja avrunda, eller är det någonting annat från helgen som du har burit med dig in i studion som du inte har fått ge uttryck för ännu?
Nej, faktiskt inte. Alltså, jag tycker att vi summerar helgen ganska bra här. Alltså, de stora grejerna, det som jag fastnade vid. Alltså Jeremy Boga, ta bara med det. Jag vill bara vara tydlig kring honom en gång till här.
Kommer du ihåg det jag sa förra veckan efter Romderbyt? Att det var så logiskt ologiskt hur den matchen såg ut. Roma total slaktar Lazio i 94 minuter, vinner på något märkligt sätt inte matchen, men Lazio kommer då från, var det 11 raka segrar, och liksom skulle vara då laget som skulle haka på toppduon. Det såg man inte röken av. Nu, nästa match, men Lazio kan göra 10 mål, Ciro Immobile gör mål på allting, allting flyger, och för Roma så åker man till Mapei och blir så sönderslaktade av Sassuolo. Det var också en del av det logiskt ologiska i Romderbyn.
Vet du vad jag ser här nu? Det här är ju väldigt roligt. Igår kom det ju rykten om att Chiellino, för detta Leeds, för detta Cagliari, president alltså, pratar ju med Comiso.
Nu i Brescia.
Ja, det är han Comiso pratar med, president. Han sparkade Corini tidigare på säsongen och sen så fick han förtroendet igen då. Corini, så han är tillbaka. Igår kom rykten om att...
Superklassisk italiensk övning.
Ja, det är en superklassisk. Men just det andra sparken så nära in på att man får tillbaka förtroendet. Den är ju inte jättevanlig, inte ens för Chiellinos del. Men det blossade i alla fall upp rykten om att Chiellino skulle sparka Corino för andra gången. Och då finns ju den magiska möjligheten att Corini ska komma tillbaka i april, rädda kvar Brescia för en tredje gång. Det är väl Guidolin kanske som har gjort det någon gång nere i Palermo maximalt alltså. Men då är det roligt med tanke på det vi pratade om tidigare, att när en klubb går ut i media och menar på att en tränare har fullt förtroende, då vet man att sparken är nära. Och då läser jag i Gazzetta dello Sport på sida 20 att Chiellino säger att nej till tränarbyte. Corini har mitt fulla förtroende. Ciao. Ciao. Vi vet vart det barkar i Brescia.
Vi ses i april.
Vi ses i april, säger vi till Corini. Ja.
Du, innan vi slutar så måste vi ju bara ta upp Cristobals röda kort i sekunden. Ja. Det här har du inte missat, va?
Nej.
Det här är alltså, och det här kan man ju vara öppen. Ibland så dyker det upp lag som man känner aldrig hört talas om.
Nej.
Fuenlabrada spelar alltså i spanska sekunden. Det har helt gått mig förbi. Ja. Aldrig sett den här klubben. Ja. Alltså,
sorry, men
hade någon
jag
sagt,
har inget på dem.
Fuenlabrada. Ja, man hade väl på namnet kunnat placera dem i Spanien.
Jag hade nog sagt Ecuador.
Ecuador. Hur som helst, de spelar igår en ligamatch mot Girona. Mm. Och Girona har man ju bättre koll på. Stoani, va? Oh. Fina Stoani som slösas bort nere
i
sekunden.
Var han i Genoa eller? Ett tag, Stoani.
Ja, sen så var han väl i Middlesbrough.
Ja, det kanske han var. Alltså, jag minns
och så
honom,
var han ju supervass, va, i Girona i La Primera i fjol. Så att där finns ju en anfallare för måltörstande klubbar att hugga. Men Girona verkar ju hålla hårt i honom. Gjorde ju mål här i den här matchen också. Men det är inte det som är den stora rubriken. Utan,
Regina var han i så.
Utan Cristobal då. Mm. Han går alldeles för sent in i en duell med öppen sula, träffar inte med då det sträckta benet och den foten, men domaren tycker att det här är för vårdslöst, så han drar upp rött kort. Cristobal lämnar planen. Det går några minuter, VAR tillkallar domarens uppmärksamhet att är det här verkligen straight red? Domaren kollar på det här, klockan tickar, minuterna går, Cristobal, han har ju lämnat planen, han är nere i omklädningsrummet. Nej, domaren tar beslutet att det här är bara gult. Så att de får springa och hämta Cristobal ner i omklädningsrummet. Han får komma ut på planen igen. Det röda kortet dras tillbaka, domaren visar upp det gula. Vad gör då Cristobal? Jo, han söker ju upp spelaren som då han skickar på den här tacklingen på. Och liksom så här börjar tjafsa, så här, det där var fan, du överdrev, det där var inte rött kort. Panna mot panna, Cristobal viker sig inte. Lämnar ju domaren inga alternativ, så att Cristobal får då sitt andra gula. Så att innan spelet ens har visslats igång igen så är då Cristobal utvisad. Han tar sitt gula. Han skulle ha den där planen.
Han skulle ha den där planen. Så
sanslösa scener. Hörrni, jag tycker att vi avslutar det här avsnittet där vi började. Jag kommer från och med nästa vecka vara en del av den studiosatsning.
Härligt!
Som TV4 och Simor nu gör kring den italienska och spanska ligafotbollen. Men om man då har läst Expressen-artikeln med mig så har man ju också fått då lite info att det är inte bara Serie A och La Liga vi kommer rama in, utan vi kommer ha lite lite Toto Balutto, va? Lite fokus på den internationella fotbollen. Vi kommer ha lite fokus framåt.
Kan man säga att det är någon slags här, klassisk live-studio som möter fotbollskanalen i Europa?
Ja, absolut.
Okay, spännande.
Det kommer vara lite fokus på svenskarna.
Nytänk, det är det inte gott om i tv-världen.
Nej, men det kommer vara en hel del framåt mot EM. Följa Spanien, följa Polen. Fint. Följa den tredje gruppmotståndaren när den väl är klar i början på april. Är det någonting exceptionellt som har hänt i Premier League eller när Allsvenskan startar eller vad det nu kan vara, ja, men då finns det tid att i en sån här studio kunna prata ner det. Har Pontus Jansson gjort 2 mål i Brentford när de har säkrat en Premier League-uppflyttning? Ja, men då kanske Ponne rings upp. Det är lite så vi tänker. Det börjar nu till helgen med Derby della Madonnina. Inter mot Milan, vi får hoppas att Zlatan
frisknar
till.
Det ska vara lugnt. No Ibra, no party.
No Gugge, men ändå party. Ja. Det var ju lite oturlig timing att du och jag hade en inbokad resa då till San Sebastian.
Ja, så de premiärkör utan dig?
Yes.
Starkt ändå.
Yes. Nej, men om inte Serie A och La Liga är skäl nog för att ha ett Cibor-abonnemang så hoppas jag i alla fall kunna bidra till att göra hela den här fotbollsupplevelsen ännu bättre.
Framförallt så har man ju saknat den här studion, och som du säger, med ett nytänk också, så har man ju saknat både nytänket och någonting som ramar in de här fina ligorna som jag verkligen tycker att det är med La Liga och Serie A. Jag vet att våra lyssnare, för vi får väldigt mycket mejl och meddelanden från folk som har liksom återfått då ett intresse för italiensk fotboll, för spansk fotboll sen de har börjat lyssna på Toto. Så att, här finns potential och det är jävligt kul. Ja, grattis Gustav!
Tack så hemskt mycket. Det ska bli väldigt, väldigt roligt att börja jobba med de här studiosändningarna. Så att, teckna ett C-more-abonnemang och haka på resan nu från start. Börjar alltså i helgen med Milano-derbyt. Blir jävligt roligt. Och så säger vi grattis till alla som riggade vår Toto-trippel som äntligen satt som berget.
Ja, men det var verkligen berget. Här kunde ingenting skada oss.
Nej, vi ska sätta ihop lite specialare här nu inför Champions League om starten. Men givetvis en ny trippel också till helgen. Vi hörs igen på torsdag eftermiddag. Eventuellt fredag morgon. Mm. Då tillsammans med en gammal landslagshjälte som har spelat Serie A, tysk Bundesliga fotboll.
Ja, det har ju de två har han definitivt spelat.
Holländsk Eredivisie. Han har spelat Premier League. Nu brinner det i folks hjärnor här.
Jajamensan.
Vi säger inte mer än så.
Nej, vi kan lämna det där.
Igen om några dagar tillsammans med denna underbara och fina gäst.
Ja, lite oväntade kanske. Hörrni, skit på er.
Ciao tutti.
Ciao tutti.